Första Korintierbrevet 3 läser vi från den femte versen. Första Kor 3 och 5. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört dig till tro, var och en med den gåva han har fått av Herren. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medarbetare, och ni är Guds åker, Guds bygge. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld, och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön, den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt och ni är det templet. Amen. Vi beder dig än en gång. Gud, välsigna ditt ord på våra hjärtan. Låt det bli till glädje och uppmuntran för din församling idag. Amen. Ja, alla som har varit pojkar, och möjligen fortfarande är det, har väl upplevt den där spännande entusiasmen att under sommarlovsveckorna få bygga sina kojor. Kanske flickor också tycker det är roligt att vara med, men jag vet inte att vi hade några flickor med oss när vi byggde våra kojor när jag var liten grabb. Men kojor byggde vi på marken, i busksnåren och i träden. Nästan överallt där man tyckte det skulle kunna passa, så blev det ofta en liten koja. Och för en del år sedan så tänkte jag att jag ska se om någon av de där kojorna står kvar. Och jag uppsökte en av våra kära kojplatser, en av de gamla platserna där vi som pojkar hade byggt en koja under några varma sommarlovsdagar för länge, länge sedan. Och när jag väl hade hittat platsen i skogen så blev jag mycket besviken, för det fanns så gott som ingenting kvar utav kojan. Bräderna och grenarna som vi hade använt hade ruttnat ner för länge sedan. Möjligen så satt några rostiga spikar kvar i trädstammen och vittnade om att det möjligen hade varit ett byggnadsprojekt på gång en gång i tiden. Vi hade byggt med för dåligt material förstås. Och vi hade överhuvudtaget inte bekymrat oss om någon grund överhuvudtaget. Så är det med pojkars sommarlovskojor. De är ofta ett hastverk och ingenting som består. Och det var väl heller inte meningen för den delen. Men frågan vi måste ställa oss här idag, det är: hur bygger vi Guds församling? Är det också ett hastverk? Eller vad är det för kvalitet på det arbete som vi utför i församlingen? Vad innehåller vår undervisning som vi ger i gudstjänsterna, i söndagsskolan, i juniorarbetet och i bibelstudiegrupper i övrigt? Vad är målet för vårt arbete? Vad är det som driver oss? Vad är motivationen? I Korint så levde man med ganska grava missuppfattningar om vad det kristna tjänandet innebar och vad det innebar att bygga Guds församling. Deras stora problem som vi såg förra gången var ju deras andliga omognad. Och den yttrade sig bland annat i kiv, i avund, men också i partisöndring. Och man hade grupperat sig omkring vissa lärare och personer som hade tjänat församlingen. Och vi har just läst det här uttrycket som man hade och hörde i församlingen. Jag tillhör Paulus. Andra sa, jag tillhör Apollos. Åter andra sa, enligt första kapitlet, jag hör till Kefas. Och så fanns det till och med en grupp som sa, jag hör till Kristus. Och i första kapitlet så hade ju Paulus med kraft visat på att vi som kristna är kallade till gemenskap med varandra och till gemenskap med Jesus Kristus, Guds son. Och mot den bakgrunden kan vi förstå hans förtvivlan när han får höra om de här partibildningarna i församlingen. Men även här så visar han ömsint kärlek när han går till rätta med problemet, för han börjar i kapitel 1, vers 10 och säger och kallar dem bröder ändå. Och säger att de ska vara överens och inte dela upp sig i olika läger, utan stå eniga i tankar och åsikter. Ni borde stå eniga, säger han, sammanfogade som en helad gemenskap, som någonting som har varit trasigt men som har blivit helt och harmoniskt. Men istället så håller ni på att stycka Kristi kropp. Och han säger, jag har hört att det förekommer motsättningar bland er. Grundtextens ord är egentligen revor, någonting som har splittrat församlingen i olika läger. Paulus förstås, församlingens grundare, var det en del som tyckte det var nog bäst att hålla på honom. Andra hade attraherats utav Apollos briljanta utläggningar. Han kanske var mer begåvad än Paulus och kunde uttrycka sig på ett bättre sätt, och det var en del som fängslades utav hans personlighet och sätt att predika. Och så förstås Petrus, fast han aldrig hade varit i Korint vad vi vet, men han var ju den främsta av de 12 som hade stått fram där på pingstdagen. Och en del, de berömde sig av Petrus, Kefas. Och så fanns det då de som sa, jag hör till Kristus. Men var inte det bra då? Jo, det gjorde ju allihop, hörde till Kristus. Men det här partiet, de ansåg att Kristus tillhörde bara dem. Endast de hade den rätta kristna förkunnelsen, menade de. Och de menar sig ha en särskild relation till Kristus som inte de andra hade, de mindre andliga. Och den här uppdelningen var inte beroende egentligen på läromässiga skillnader mellan Apollos, Paulus och Petrus. De var ju eniga i sin förkunnelse. Utan den här uppdelningen var beroende på ett mänskligt favoriserande av vissa talare. Och kanske det fanns en tendens som man hade fört med sig från det grekiska samhället, där man var van vid att de grekiska filosoferna faktiskt hade som målsättning att samla omkring sig grupper som beundrade dem, och så fick de följeslagare på det sättet. Och den mänskliga svagheten och frestelsen att söka sin identitet genom att identifiera sig med en predikant, en talare, en ledare, den svagheten har alltid funnits i människosläktet. Och det finns de som i våra dagar åker kanske långa sträckor för att få höra sina predikanter. Och tyvärr så har många andliga ledare också utnyttjat den här svagheten hos människor och byggt upp hela organisationer omkring sin egen person. Och en av orsakerna till att kanske samfundsbildningar har kommit till stånd har varit någonting av den här svagheten hos båda parter. Men det innebär också någonting som ofta har medfört att man vikit av ifrån det sanna evangeliet, när människor har kommit i centrum istället för Gud. Vår tids mest avskräckande exempel är naturligtvis pastor Jim Jones, som med järnhård hand styrde sin församling och fick dem så småningom att emigrera till Guyana i Sydamerika. Där ute i djungeln lyckades han slutligen få över 900 med sig i ett självmord genom att inta en giftdryck hösten 1978. Men Paulus, han var inte intresserad av någon gruppering omkring sin egen person. Istället så använder han sitt eget namn för att bevisa det absurda i dessa grupperingar. Han säger: vad är Paulus? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det i Paulus namn ni döptes? Nej, det var det förstås inte. Nej, sannoliken, säger han, jag är tacksam för att jag inte har döpt många ibland er. Några styckna vet jag att jag har gjort. Men han hade till och med varit försiktig med att själv döpa människor, på grund av risken att de då kanske skulle tycka det var någonting för mer att ha blivit döpt av Paulus. Och Paulus vet ju att spåra roten till det onda, deras kötsliga natur och andliga omognad. Men farorna finns där också idag. Vi är inte här för att kämpa för vissa samfund eller grupperingar omkring vissa personer. Kanske samfunden för vissa tider kan vara redskap i Guds hand. Men vi måste ändå se också på samfunden som någonting övergående och på något sätt någonting onormalt egentligen. Det är framförallt den lokala församlingen som måste betonas, och följderna av det på det lokala planet där vi bor och är verksamma. Men vi måste ändå sätta oss in i vad människorna i Korinth tänkte när de såg de kristna till och med gruppera sig omkring vissa personer i församlingen, eller som hade tjänat församlingen, och kunde dra slutsatsen att de kristna skiljer sig ju inte från oss. Vi har våra grupperingar, de har sina grupperingar. Och det är med bävan som jag läser Göteborgspostens kyrkanonsida om lördagarna. Ja, jag läser den helst inte, för jag känner en motvilja mot denna massannonsering av olika kyrkors erbjudande. Och jag har inte vågat ta mig för att räkna de olika kyrkorna som där nästan konkurrerar om läsarnas uppmärksamhet. Eller att se en annonstavla i en medelsvensk samhälle där en handfull minst olika kyrkor trängs på annonstavlan med sina utbud om gudstjänster. Och jag vet ett samhälle i Mellansverige där det inte mer än är ett stenkast till 5 olika kyrkor i en radie. Folket möter varandra på vägen till sina olika kyrkor och gudstjänster. Och då kan man undra vad det är för lojalitet man håller på med egentligen. Och hur ska icke-kristna kunna tro vårt budskap om kärlek och försoning om de ser att de går dit, de går dit, de går dit? Vad är det egentligen som håller dem samman, som de säger? Den viktigaste frågan måste ändå vara: hur ser Gud på allt detta? Hur ser Gud på det här uppdelningen? Paulus avser nu att ge korintierna ett rätt perspektiv på den kristne tjänaren, den kristne förkunnaren. Och i texten som vi har läst så betonar han för det första att de är bara tjänare, och ni får inte göra dem till någonting mer än tjänare. För det andra så betonar han att de är medarbetare. De är Guds medarbetare, och de är medarbetare som samarbetar. De är inte motarbetare, utan de är samarbetare. Vad är Apollos? Vad är Paulus, säger han? Bara tjänare som utför ett uppdrag som har blivit dem anförtrott. Det vill säga, vi är bara instrument i Guds hand, säger Paulus. Och Gud behöver olika instrument för olika uppdrag. Liksom en hantverkare behöver olika redskap för olika saker han gör i sin hantverkarverkstad. Därför kan det också finnas vissa olikheter mellan olika gudstjänare och förkunnare. Det är likaså meningen. Och Gud har gett dem olika gåvor för att de ska inse att de kompletterar varandra, men inte konkurrerar med varandra. Och äran för vad som hade utförts i Korinth måste gå till Gud, och endast till Gud, inte till någon människa, menar Paulus. Både Paulus och Apollos måste liksom stå tillbaka och bara prisa Gud för vad som hade skett i Korinth genom dem. Vad är Paulus? Säger han själv. Lägg alltså märke till hur Paulus själv försöker att få blickarna bort ifrån honom själv och riktade på Gud. Han ger liksom ingen näring åt det här partisinnet. Han ger ingen näring åt dem som eventuellt ville ha honom till sin idol. Hans argumentation går ut på att försöka upplösa de här partibildningarna, både omkring hans egen person och omkring de andra personerna. Och han gör detta på ett mycket kraftfullt sätt i texten framför oss. Dessa grupperingar omkring vissa människor hade förhindrat den andliga tillväxten i församlingen och visade att de hade förlorat visionen av vad församlingen var. En helhet, en enhet, en gemenskap som fungerar tillsammans, och där Gud har ställt olika tjänare till församlingens bästa. Men de förstod inte det här, att allt sammans var Guds verk. Därför visar nu Paulus på det faktum att allt egentligen bara beror av Gud och endast av Gud. Han liknar församlingen vid ett åkerfält och senare vid en byggnad. Ett åkerfält eller en vingård dit Paulus då först kom i egenskap av planterare och grundade församlingen i Korint. Det var han som hade kommit med evangeliet. Men han är angelägen om att visa att hans arbete bara var tillfälligt, så att säga. Han var inte sänd för att göra allt i Korint. Sen behövdes det ju också att någon kom och vattnade på planteringen för att den skulle växa. Det behövdes att en Apollos kom och fortsatte att undervisa församlingen så att de kunde växa till. Och om vi tänker oss in i Medelhavsområdets klimat, som det ju här var frågan om, så vet vi hur nödvändigt det är med bevattning, eftersom det där inte regnar på hela sommaren. Med den bilden i sinnet så skriver alltså Paulus: jag planterade, Apollos vattnade. Ser ni hur viktiga båda funktionerna är? Om ingen planterade, så behövs ju heller ingen som vattnar. Om någon nu har planterat, så måste ju också någon komma att vattna. Båda är lika nödvändiga. Men vad han framför allt vill visa på är att alla deras ansträngningar, som planterare eller som vattnare, skulle vara helt utan betydelse om det inte vore för Guds skull. Han som ensam är den som ger växten. Vi kan arbeta i en trädgård, vi kan så, vi kan plantera, men vi saknar förmågan att ge växt. Det är endast Gud som kan ge andlig tillväxt. Den mänskliga förmågan stannar vid att vara verktyg i Guds hand. Att ge andligt liv, att ge andlig tillväxt, det kan ingen människa göra. Det kan endast Gud göra. I vers 6 så står det: men Gud gav växten. Och Paulus vill liksom visa på att mänskliga insatser är av tillfällig natur. Människor kommer och går, pastorer flyttar och far. Tänk om det skulle hänga på dem. De är ju förgängliga, och de måste avlösas med nya tjänare. Men Gud är den som hela tiden verkar. Medan pastorer och förkunnare flyttar och far och kommer och sjuka och dör, så kommer nya tjänare in i bilden. Hela tiden verkar Gud suveränt, oberoende av mänsklig förgänglighet. Gud är hela tiden där och ger växten. Det är Gud som gör så att det blir någonting av våra ansträngningar. Vi skulle kunna stå här och predika till död dagar, och ingenting skulle hända om det inte vore för Guds skull. Han ensam är den som påverkar människohjärtat genom ordets förkunnelse, så att det kan spira, gro och växa i våra liv. Varför skulle vi då prisa människor? Skulle vi beundra mursleven för det som muraren har åstadkommit? Skulle vi beundra hammaren för det som snickaren har lyckats åstadkomma? Det är lika dåraktigt som att hylla ett piano istället för konsertpianisten, eller för att beundra en målarpensel istället för den store konstnären. Prisa inte redskapen, prisa inte människorna, prisa Gud. Mänskliga talanger, mänskliga begåvningar, hur stora de än må vara i mänskliga ögon, kan aldrig ge andlig tillväxt. Det är bara Gud som kan göra det. Och vi som tjänar i Guds församling, vi är bara redskap i hans hand. Hur dåraktigt av yxan att berömma sig, vad duktiga var som kunde hugga ner trädet. Sågen kan alls ingenting göra om inte hantverkaren tar den i sin hand. Ge honom äran som ensam tillhör äran. Det vansinniga och det omöjliga i att göra Guds tjänare till rivaler framkommer ju också här då, va? Vi är bara olika verktyg som tjänar samma syfte i Guds händer. Vi är ett, säger Paulus, vers 8. Den som planterar och den som vattnar är ett. Men var en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är inte motståndare, motarbetare. Vi är medarbetare. Vi arbetar tillsammans i samma vingård med samma mål i sikte, nämligen att det ska bli tillväxt och frukt och mognad i Guds församling. Därför är det helt fel att sätta olika Guds tjänare emot varandra. Det är bara ett uttryck för mänsklig svaghet att så göra. Eller om vi skulle illustrera det med hjälp av den här vackra kyrkan som vi för bara en 7-8 år sedan stod och såg på när den höll på att färdigställas. Och vi besökte den här byggplatsen med nyfikenhet gång på gång. Och vi såg murare i aktion, vi såg snickare i aktion, elektriker, rörmokare och allt vad som behövs för att i ordning ställa en sån här byggnad. Alla med sin givna funktion, men med samma mål i sikte, att den här kyrkan skulle bli klar och funktionsduglig, att den skulle fungera enligt ritningarna. Hur dåraktigt skulle det då inte ha varit av oss att komma hit till byggplatsen och säga: vi håller på murarna, de är de enda som duger någonting till när det gäller att få den här kyrkan klar. Eller andra skulle ha sagt: nej, nej, det är snickarna det hänger på, det är de enda som vet vad det är frågan om. Eller en tredje grupp skulle ha sagt: nej, vi håller på rörmokarna, de är de enda som fattar vad det är frågan om, de hejar vi på. Ja, vi ler naturligtvis åt en sån bizarr okunnighet. Men lika dumt är det när vi favoriserar vissa förkunnare framför andra. Alla är Herrens tjänare. Alla tjänar samma syfte. Och vi vore ingenting om inte Gud hade givit oss gåvor att tjäna honom med. Allt sammans kommer från Gud. Om det inom UM till exempel finns kanske 200 pastorer, så är jag övertygad om att varenda en av dem skulle kunna träda upp på den här talarstolen och ha någonting högst väsentligt att säga till den här församlingen. Vi kompletterar varandra. Vi bidrar med någonting unikt till detta att bygga Guds församling. Och därför bör vi lära oss att uppskatta alla Guds tjänare lika mycket. Och en dag ska det naturligtvis framstå vilka som hade arbetat på rätt sätt. Du ser, Gud använder oss på olika sätt med precis samma målsättning. Ingen är oersättlig. Det är så lätt att tro. Hur ska det nu gå om han slutar, om han dör, om han flyttar? När en försvinner kan Gud resa upp andra. Det har han alltid gjort. Det var ingen katastrof när Mose dog. Josua, stå upp, gå över Jordan. Gud hade genast en efterträdare. Verket är Guds nämligen, inte människors. Vi är bara hans medarbetare. Vi tillhör Gud och vi tillhör ingen gruppering inom församlingen, säger Paulus. Allt vad vi åstadkommer tillhör också Gud. Ni tillhör Gud, säger han. Ja, han säger det så vackert i kapitel 3, vers 21. Allt tillhör ju er. Apollos tillhör er, Paulus tillhör er, Kefas tillhör er. Hela världen tillhör er. Liv och död, nutid och framtid, allt är ju ert. Varför skulle ni gruppera er om det som är tillfälligt? Allt är ju ert. Ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Korintierna tillhör inte någon av de här tjänarna som arbetar i församlingen. De tillhör Gud. Ni är Guds åkerfält. Ni är Guds byggnad. Inte någon människas. Värdet i vår tjänst består inte av tjänstens karaktär, vare sig jag är förkunnare eller någonting annat, utan värdet i vår tjänst består i det sätt på vilket vi tjänar. Om vi gör det helhjärtat, ansvarsfullt, eller om vi gör det likgiltigt och slarvigt. Det är det här som Gud ska utvärdera en gång. Det är frågan om ett förvaltarskap. Och Paulus säger i vers 10: jag kom och la grunden, men det var bara av nåd, säger han. Tack vare den nåd som Gud har gett mig så kunde jag lägga grunden i Korint, grunda församlingen. Men det var inte på grund av egen duktighet som jag gjorde det. Det var bara på grund av nåd. Det vill säga, Gud skulle lika gärna ha kunnat valt någon annan. Gud skulle lika gärna ha kunnat sänt någon annan. Han var inte beroende av mig, men av nåd så använde han mig. Och det var ju någonting som Paulus aldrig riktigt kunde fatta under hela sitt liv. Denna oerhörda nåd att han hade blivit utvald att få tjäna Guds församling. Och vid det här laget så borde ju Paulus partiet i Korint helt ha kollapsat. Han ringaktade ju totalt sin hejarklack där borta i Korint. Vad är Paulus? Gud skulle kunna ha valt någon annan. Han bara av nåd valde mig. Paulus vill inte bygga något samfund omkring sin egen person. Jag kom som en byggmästare för att lägga grunden, men nu bygger andra vidare på den grunden. Och det upplevde jag till exempel när jag kom till den här församlingen. Här hade pågått bygge länge. Här var många som hade byggt före mig. Och det var en stor förmån att få gå in i en församling där man hade byggt så noggrant och så väl att det var helt enkelt ganska lätt att bygga vidare. Så vi ska förstå att vi bara är Guds medarbetare och Guds tjänare när vi tjänar Guds församling. Den stora frågan är dock, som vi nu ställs inför i slutet av vår text: hur bygger du? Hur bygger du? Med vilken motivation? Med vilket material? Med vilken omsorg? Hur undervisar du i församlingen? Och han nämner tre kategorier av människor. De visa, som bygger med ädelt material, med sånt material som är bestående. De ovisa, som bygger med billigt och förgängligt material. Och så de som inte bygger alls, utan river ner förstörarna, som splittrar och river ner Guds församling. Det är ett stort och ett allvarligt företag som vi är införsatta i, och ett stort ansvar. Hur bygger vi Saronförsamlingen? Vi har att bygga på den grund som redan är lagd. Församlingens grund är Jesus Kristus. Den har redan lagts, behöver inte läggas om, kommer att bestå för tid och evighet. Det finns endast ett evangelium, endast en korsfäst Kristus som har dött för våra synder och uppstått igen för vår rättfärdiggörelses skull. Det finns ingen annan grund, och det behövs ingen annan grund. Den är lagd, och där står församlingen säkra på den grunden. Nu är frågan: hur bygger vi på den grunden då? Ja, han säger det finns två typer av byggnadsmaterial. En typ som är dyrbar och bestående, varaktigt material, guld, silver och ädelstenar, använder han som bilder på det som är värdigt en dyrbar grund. Att bygga med guld, silver och ädelstenar betyder att man bygger församlingen med bästa tänkbara material, med största möjliga omsorg och nitälskan. Det andra formen av byggnadsmaterial: trä, gräs och halm. Ja, det säger sig självt att det är ju billigt material i förhållande till det tidigare. Det är förgängligt, det är lätt förstörbart, och det är ovärdigt den dyrbara grunden, Kristi försoning, som är lagd. Det här bilden lär oss också att den undervisning som ska förekomma i församlingen måste vara i harmoni med grunden. Det måste stämma med grunden. Om du har en dyrbar grund lagd och så börjar bygga med trä och strå och gräs och halm, det passar lika som inte. Det är ovärdigt grunden. Utan den grund som är lagd uppfordrar att vi också bygger omsorgsfullt med Guds ord på den grunden, med bästa tänkbara material och inte slarvar. Jag hörde en gång om en pastor som hade flyttat till en ny plats, och jag skäms för att berätta det, men tydligen kan sånt här förekomma. På den nya platsen hade han skaffat sig så mycket att göra, både i församlingen och utanför församlingen, att han inte ens hade kommit sig för med att packa upp sin studielitteratur i flyttkartongerna ännu 2 år efter flytten. Och predikan som man hade att förbereda för söndag förmiddag, det blev oftast ett hastverk sent på lördagskvällarna, då det inte gick att skjuta upp det längre. Församlingen naturligtvis svältfödd, och symptomatiskt nog den pastorn inte i tjänst längre. Mina vänner, det är att ringakta Guds församling. Det är att resonera, det är inte så noga. Och om en pastor kan svika på det sättet, så föreställer jag mig naturligtvis också att andra tjänare i församlingen kan frestas att svika det stora uppdraget som det är att vara söndagsskollärare, kretsledare, andlig fadder. Allt vad som innebär att stå i församlingens tjänst. Jag hoppas att vi aldrig kommer därhän att vi tänker, ja, det är ju bara församlingen, inte så noga. Då bygger vi med hö. Då bygger vi med strå och halm. Och det ska komma en dag då det ska uppenbaras hur förgängligt och tomt allt var och värdelöst när vi gav ett halvhjärtat engagemang åt vårt arbete i Guds rike. Det ska komma en dag, säger Paulus, då det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det. Elden ska pröva det. 3 gånger säger han. Visa sig, avslöja, pröva. Och då ska endast det genuina, det äkta, det sunda bestå. Och allt det falska, det hycklande, det tillgjorda, det som gjordes för egen äras skull, bli till aska. Endast det som var i överensstämmelse med grunden ska bestå. Allt annat ska förtäras såsom värdelöst material. Elden ska avgöra vad som har bestående värde. Då gäller det inte för hur många vi har predikat för, utan vad vi har sagt. Då gäller det inte hur mycket vi har gjort, utan hur väl vi har gjort det som blev oss anförtrott. Det är ett förvaltarskap. Vi skulle tala till församlingen, vi skulle tjäna församlingen som om Kristus själv vore den som var den första mottagaren av våra ord och våra tjänster. Han är värd. Han är värd vårt bästa. Då kan du förstå att på den dagen så ska det också bli så att många som i mänskliga ögon upphöjts till de största, den dagen ska få gå längst bak i ledet och bli de sista. Och många som har stått där långt bak och inte syns för de storas skull ska lockas fram och kallas fram och ställas främst. Och allt ska komma i sitt rätta perspektiv. Då kvaliteten i vår tjänst ska avslöjas. Och det ska visa sig hur vi var och en har förvaltat vårt pund. Vare sig det var ett stort pund eller ett litet pund. Det är inte det som det är frågan om, utan hur vi har förvaltat det som vi har fått oss anförtrott. Den som har byggt med ädelt material ska få lön, står det. Nu säger inte texten vad den här lönen innebär. Men så mycket kan vi åtminstone säga att det måste innebära den underbara tillfredsställelse som det kommer att innebära att få se sitt livsverk vara av bestående värde och något som till och med får Guds goda erkännande. Det måste vara en underbar tillfredsställelse. Paulus säger om Thessalonikerna och om Filipperna när han skriver till dem: vår glädje och min berömmelse på Jesu Kristi dag. Han vet att där har han lagt ner ett arbete av kvalitet, och han vet att han ska få se det när Jesus Kristus uppenbaras och allt ska framställas i sin rätta ordning och i sitt rätta perspektiv. Då ska han glädja sig över församlingen i Filippi, församlingen i Thessaloniki, som han hade jobbat så med. Men det var inte förgäves. Ingenting är förgäves som görs, som vi sjunger i en sång, av kärlek till Jesus. Allting annat förgås. Intet förbliver. Intet förbliver. Men vad lönen ytterligare består i, det kan jag inte säga. Daniel 12:3 kanske ger en antydan när det står: det förståndiga ska lysa så som fästet lyser, och det som har fört de många till rättfärdighet så som stjärnor alltid och evinnerligen. Vi ska iklädas Guds härlighet på något sätt. Många okända Herrens tjänare ska stråla den dagen. Men en del ska se sitt verk brinna, därför att det bara var trä, halm och strå. Så mycket annat hade upptagit deras uppmärksamhet under livet, och vad församlingen hade fått hade alltid kommit på en höft. Kanske många av människor upphöjda ska tvingas se hela sitt livsverk förvandlas till aska den dagen när Guds eld sätts in för att pröva det hela. Det höll inte Guds kvalitet. Människan kanske hade gjort mycket, till och med i församlingen, men det hade varit för egen äras skull. En del hade gjort mycket, och de hade visserligen stått på grunden, men bara använt Guds ord såsom språngbräda för egna tankar och små betraktelser utan udd och kraft. Deras verk var bara egna reflektioner, urvattnade på gudomlig kraft, urvattnade på andlig skärpa, tomma predikningar, svammel av ord, utan någon byggkraft för Guds barn. Ingen blev påverkad av deras predikningar. Inga liv förändrades som ett resultat av deras förkunnelse. Ingen blev uppbyggd, och allt rasar nu samman och brinner upp. Bilden av ett förslösat liv. Själv skall han dock bli frälst. Det här är inte en frälsningsfråga som ska avgöras, utan frågan om vårt förvaltarskap. Men själv skall han därför bli frälst, ty den grund han en gång ställt sig på, Jesus Kristus, den kan ju inte brinna. Men upplevelsen skall vara så som när en man flyr ur ett eldhärjat hus utan att lyckas rädda någonting ut ur huset, endast rädda sitt eget liv. Vad tragiskt om vi byggt Guds församling på ett sådant sätt att vi ingenting av värde har med oss den dagen. Ingen lön, inget erkännande. Men nu är det inte lönen som skulle motivera oss att arbeta i Guds församling. För nu avslutar Paulus med att säga: vet ni inte, förstår ni inte, att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er, och Guds tempel är heligt. Han vill nu motivera dem att arbeta i Guds rike genom att visa på vad församlingen är för någonting. Det är kunskapen om vad Guds församling i verkligheten är som skulle motivera oss att satsa oss, att ge vårt bästa, att prioritera Guds församling. Och substantivet tempel här, Det ordet betyder utifrån grundtexten egentligen det allra heligaste. Inte hela templet, utan ifrån gamla testamentet den del av templet som avsåg det allra heligaste rummet. Det vill säga, ni är det allra heligaste i vilket Guds ande bor. Lika som Guds ande i gamla testamentet tid uppenbarade sig inne i det allra heligaste. Och dit ingen människa hade tillträde. Men nu utgör ni det allra heligaste rummet. Och med Guds heliga tempel handskas man inte hur som helst. När man förstår att någonting är heligt, då uppfordras man till aktsamhet, till omsorg, till noggrannhet. Gamla testamentets tempel hade ju utsmyckats med ädla metaller och med ädelstenar. Och det var lika som en förebild, en skuggbild på vad församlingen var tänkt att vara. Dyrbar i Guds ögon, endast det bästa gott nog. Därför den som vållar splittring i Guds församling förgriper sig egentligen på det allra heligaste som Gud har på jorden. Och därmed har den människan dragit Guds stränga dom över sig. Om någon förstör Guds tempel skall Gud förgöra honom. Utan att han här förklarar vad det innebär. Men allvarligt måste det vara. Alltså, låt oss inte upphöja människor. Aldrig någon som står i en predikstol. Tacka istället Gud om du blir välsignad genom predikan som denne tjänare får förmedla till dig. Det är bara Gud det beror på. Det är inte tjänarens eventuella talanger eller begåvning. Det är Gud och Guds gåva i funktion. Och det är ett uttryck för Guds kärlek till dig. Det är för att han vill att du ska bli välsignad, att du ska växa. Och att materialet ska vara av god kvalitet, ädelvara. Guld, silver, ädla stenar, sånt som inte är förgängligt. Och så måste jag ju fråga, du är väl med och bygger, du också? Eller? Hur är det med ditt engagemang i Guds församling? Har du förstått hur dyrbar grunden är? Har du förstått att vi alla kallar att vara med och bygga med den gåva vi har fått? Och jag hoppas du också har förstått hur allvarligt det är hur du bygger. Att du inte borde spara dig någon möda att göra ditt bästa i den uppgift du har. Det behöver inte vara någon stor, i människors ögon stor uppgift. Något märkvärdigt, något synbart. Men att du satsar dig helhjärtat på det som Gud har gett dig. Tänk om vi alla gjorde det här. Vad vi skulle få se församlingen växa. Men vad tragiskt om det en dag ska visa sig att mycket av det som vi har gjort och gör försvinner till aska. Det är nu som tiden är vår. Det är nu som vi har chans att bygga. Det är idag. Det är idag som du kan träda in på byggplatsen och säga, jag vill vara med. Ge mig en hammare. Ge mig en muslev. Eller vad helst din gåva är. Du får vara med. Och jag vill att du ska se, om ingenting annat, storheten av att få vara med och bygga Guds församling. Det finns inget större byggnadsverk i tiden. Sen får de bygga sina skyskrapor hur mycket de vill till människors ära och stolthet där borta i the United States of America. Men det är ändå Guds församling som är det vackraste som byggs på jorden. Och det enda som evigt ska bestå. För en dag står det skall jord och himmel brännas upp i eld och jorden med det verk som är därpå ska förtäras av eld. Vad ska bli bestående? Det som har byggts i Guds församling. Det som har gjorts av kärlek till Jesus. Det som har gjorts helhjärtat. Vi kan misslyckas, men det är inte det allvarligaste. Huvudsaken att vårt hjärta är med. Att vi finns med på byggplatsen i Guds församling. Alla ni som sitter här har en given gåva från Gud. Var och en är nu ansvarig att använda den på bästa sätt till Guds härlighet. Och jag tror du ska bli förvånad en dag när du plötsligt ska se vad Gud kunde göra
av ditt liv, av din lilla gåva, som ingen människa la märke till nästan, men i din ensamhet, i kanske en ringa uppgift, gjorde du helhjärtat vad du kände var Guds kallelse till dig. Och så ska du finna till din förvåning fantastiska blomsterängar, och Herren ska säga: det här är ditt. Va? Mitt? Ja visst. Hur kan det vara mitt? Jo, men det var ju det här du sådde på jorden. Det var ju det här du planterade. Det var ju det här du byggde i bönevrån, i ditt vittnande, i ditt offrande, i tjänsten, i församlingen. Halleluja! Lovat vare ditt namn. Och du ser, slutgiltigt går all lovprisning till honom som kunde göra såna fantastiska saker genom våra enkla liv. Kom med. Vig ditt liv åt honom idag.